Herre. Och vi får påminnas om också det här när vi sjunger sommarsalmen, Herre. Att för bara någon månad sedan, Herre, när kylan ville bita sig fast, Herre, så lät du din sol, Herre, gå upp, Herre, och värma, Herre, vår omgivning, Herre, och vårt land, Herre, så att det ska stå i blomster idag, Herre, och att vi får se färger som vi bara kunde drömma om, Herre, och dofter, Herre, och fågelsången som ger dig äran, Herre. Därför vill vi också stå tillsammans med dem, Herre, och lyfta upp ditt namn, Herre, och ge dig äran för att du har vunnit segern på Golgata kors, Herre. Vi ber också, Herre, för det som har blivit insamlat, Herre, att det ska bli till rik välsignelse, Herre. Välsigna varenda givare, Herre. Vi ber också att det vi har samlat in ska få bli till rik välsignelse och Guds rikes utbredande. Vi ber, Herre, för predikan, Herre, som vi ska ha nu. Öppna våra hjärtan, Herre, att ta emot av ditt ord, Herre. Evangelium, Herre, ditt ord som är som ett svärd, Herre, som också ska få skära bort det som inte vi längre behöver att bära, Herre. Öppna våra hjärtan att ta emot av din heliga andes ledning. Om det är ord av förmaning, Herre, uppmuntran, uppbyggelse, Herre. Kom, helig ande, och gör ditt verk, Herre. I Jesu dyrbara namn. Amen. Ja, som Ingmar nämnde i början så kände jag mig manad att dela en bibeltext om ett sammanhang som inte undervisas så jättemycket om den sista tiden. Och för talet om den sista tiden har genom historien det skrämt en del, och det är ju såklart med en stor sorg och smärta man får ta del av människors erfarenheter ibland om talet om den sista tiden. Det kanske mer var som en piska att vara redo. För jag sörjer det för att jag tänker att det är något otroligt viktigt vi missar när vi får läsa texterna om Jesu återkomst på den sista tiden. Levi Petrus, pingströrelsens förgrundsgestalt, han sa att när talet om den sista tiden tystnar närmar sig avfallet. Jag tänker att det finns mycket i det han säger, för att när det blir ett stigma, alltså när det blir tabu att tala om den sista tiden, då mister också vi som kyrka något som har burit de troende i alla tider. Trösten i tron och uthålligheten i lidandet. För om vi inte lever den sista tiden, om Jesus inte ska komma tillbaka, då blir andra saker viktigare i våra liv. Saker som var en av oss, när vi får lite perspektiv på det, ser det från ett annat håll, kan vi egentligen, och närmare eftertanke, kan instämma om att men det där du håller på med, det är förgängligt. Alltså det ger dig vara sig trygghet, frid eller stabilitet i din tillvaro, inte minst när tillvaron gungar. Kanske är det också att vi har levt i en tid där tillvaron inte har gungat så mycket, som gjort att vi inte har behövt den delen i tron. För uppenbarelseboken ger ett språk när lidandet drabbar en. En källa till kraft, ork och uthållighet att uthärda lidandet. Så oavsett vad du går igenom eller kommer att gå igenom, så kan du veta att lidandet och nöden kommer inte gå segrande ur detta. Det finns en som sitter på tronen. Det finns en som har segrat. Och du bjuds in, du och jag, vi bjuds in att vara med i det här segertåget. Och jag vill ta med er till Uppenbarelseboken kapitel 6, vers 1-17. Och vad vi kan ha med oss då är att vi kommer in i ett sammanhang där aposteln Johannes har blivit landsförvisad till ön Patmos. Och där får han se visionen vad som kommer att ske vid tidens slut. Och när vi läser den brevet så är det en väldigt knepig text. För att det är breda penseldrag och kraftfulla bilder av blod, eld och rök. Och man förstår när man lever nära texten att Paulus eller Johannes tar till allt vad det mänskliga förnuftet förmår till att beskriva. Men det han ser, det han upplever om Guds slutgiltiga när han gör slut på ondskans herravälde. Och när vi just nu då kommer in i dagens text, först Johannes fram till en tron där den som satt i den hade en bokrulle i sin högra hand. Och i den så står det liksom allt som vad som kommer ske den sista tiden. Då hördes frågan, vem är värdig att öppna den bokrullen och se in i den? Men så drog slutsatsen omedelbart att ingen är värdig. Vare sig uppe i himlen eller på jorden eller under jorden. Och Johannes, han grät bittert. Men en av de äldste säger att gråt inte. Se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat Och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill. Och det brister ut en lovsång i himlen. Och med det så kliver vi in i dagens text. Det är rätt mycket text där, jag kommer inte beröra allt här. Men det är från Uppenbarelseboken kapitel 6, vers 1 och framåt. Och jag såg när lammet bröt det första av de sju sigillen. Och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en hög röst som åskan: kom! Jag såg och se en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Och åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre för att segra. Och när lammet bröt det andra sigillet hörde jag det andra väsendet säga: kom! Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom. När lammet bröt det tredje sigillet hörde jag det tredje väsendet säga: kom! Och jag såg och se en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada. När lammet bröt det fjärde sigillet hörde jag det fjärde väsendets röst säga: kom! Och jag såg och se en gulblek häst, och han som satt på den hette döden, och helvetet följde efter honom. Och de gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur. När lammet bröt det femte sigillet såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. De ropade med hög röst: Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod? Och åt var och en av dem gavs en vit klädnad, och de blev uppmanade att vara stilla ännu en tid tills antalet av deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom dem hade blivit fullt. Och jag såg när lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter när det skakas. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sin plats. Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor. De sa till bergen och klipporna: fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för lammets vrede. Till deras vrede stora dag har kommit, och vem kan då bestå? I Jesu namn. Amen. Ja, det finns mycket att säga om den här texten. Och är du ny med den så förstår jag också att den är svår liksom att någonstans navigera i. Och jag kommer framförallt att fokusera på de här fyra hästarna. Och att det överhuvudtaget nämns fyra hästar är en anspelning på Zakaria kapitel 6. Där det talas om fyra vagnar och fyra hästar. Det pekar på upprättelsen av Guds Jerusalem. Om hur det en dag ska komma en fridsfurste som ska regera och skipa rättvisa och upprättelse. Men det börjar ju märkligt redan från början. Att hela scenariet börjar med att ett kommer från en av de fyra väsendena. Och vem de här fyra väsendena brukar historiskt tolkas som, och i andra samtida texter och litteratur, som skapelsen eller jorden eller hela människovärlden. Och det intressanta är då att det där kommet som inleder början på slutet kommer inte primärt från Gud själv, utan det kommer från skapelsen. Det går också i linje med hur Paulus sammanfattade hela i Romarbrevet kapitel 8, vers 22. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Alltså skapelsen och vi med den kommer samstämmigt ropa: kom! Vi står inte ut mer. Kom, Jesus! Den första hästen äntrar då scenen. Och för att göra en lång diskussion kort så finns det mycket diskussion om vad den här betyder. Vi vet att det står att det kommer ut en vit häst med en båge som ger sig ut för att segra. Det är en segerherre vi möter där. Och en del kommentarer menar på att detta är bilden av militarism och upprustning. Men jag anser att det där är gensvaret på det där kommet. Att från början så vill Gud sätta agendan. Om vi ropar kom, vi står inte ut, Så är Guds räddningsplan är redan sammanfattat i det som Jesus gjorde på Golgata kors. Så en snabb repris i hela uppenbarelseboken, det är ett kom. Och det är Guds svar som ständigt pekar på det som Jesus gjorde på Golgata kors. Att slaget är över. Den slutgiltiga segern den vanns på Golgata kors. Och man kan peka tillbaka på det hela tiden. Därför kommer Guds svar på våra rop alltid att vara Jesus själv. Gud sänder sitt svar och det är Jesus. Att oavsett var du befinner dig så kommer Gud sända sin son. Han sänder sin ande som pekar på sonen, vad han har gjort. Och det blir tydligt att Jesus, han är vägen, sanningen och livet. Du och jag, vi behöver ingenting annat än Jesus. För åt honom gavs en segerkrans. Och detta återfinns också senare i kapitel 19. Som vi kan kika i. Det låter som att jag försöker få med här i mina grundtankar varför jag anser att det här är Jesus. Och det står så här i kapitel 19, vers 11-13. Och jag såg himlen öppen och se en vit häst. Och han som satt på den heter Trofast och Sann. Och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod. Och det namn han har fått är Guds ord. Vi kan läsa vidare också, även om inte den finns med här. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar. Och de var klädda i vitt rent linnetyg. Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med. Och han ska styra dem i järnspir och han trampar Guds den allsmäktige stränga vredesvinpress. Och på sin mantel, på sin höft har han ett namn skrivet: Konungarnas konung och herrarnas herre. Det blir en konkret påminnelse om att överallt är det en som har segrat, Jesus Kristus. Därför så ges vi en tröst när vi läser uppenbarelseboken att vi kan lätt få liksom uppfattningen att det är en jämn kamp mellan det goda och det onda. Det är en vanföreställning. När Jesus, han har vunnit den slutgiltiga segern och han bjuder in dig. Det finns ett kom varenda återkommande i uppenbarelseboken som någonstans blir ett eko på Jesus själv. Kom till mig. Kom till mig alla ni som bär på tunga bördor. Kom, en vädjan från en god fader. Vi kommer till det andra sigillet och den andra hästen i vers 3-5. Och här talas det om en eldröd häst färgad av blodsutgjutelsen. Han fick rätten att ta freden från jorden. Han fick rätten att ta freden från jorden. Och det förklarar mycket problematiken kring Gud och ondskan. Gud är inte ondskans ursprung, men han är såklart mäktig att kunna kontrollera den. Ondskan är alltså inte jämställd med Gud, utan tydligt underordnad, där Gud här tillfället ges den rätten att agera. Och här kommer vi till ett snår när det kommer till talet om den sista tiden. Att använda krig som tidtabeller för den yttersta tiden, det är svårt att göra så. Jesus menar ju själv att krig inte ska driva oss till panik heller. I Matteus evangeliet kapitel 24, vers 6 menar ju Jesus att ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda, ty detta måste hända. Men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli hungersnöd, jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Så vi kan då konstatera att krig har följt mänsklighetens spår genom hela historien. Men ändå så är det intressant ändå att se när vi står inför ett eventuellt stundande tredje världskrig. Där länder efter länder upprustar sina arméer. Där vi ser där länder runt om i vår närområde talar om att höja sin stridsberedskap och försvaret. Och det har gått snabbt. Jag tänker i min generation när vi gjorde värnplikten så var vi inne på att börja lägga ner försvaret. För att under ändå min livstid, och den är inte lång, börja se en upprustning. Och det är också intressant att det är under 1900-talet som man börjat kunna tala om världskrig just i den benämningen och två gånger dessutom. Det finns uppgifter att bara under 1900-talet så har cirka 183 miljoner människor dött i krig. Så ingen kan ju såklart säga att krigen inte har eskalerat under det senaste århundradet. 1900-talet är också det århundrat som flest har dött i krig, som jag nämnde. För det gavs också, som vi läser i vers 4, han gavs rätten att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra. Att få människor att slakta varandra. För vad som händer med människor i krig är helt omöjligt att förklara och ta in. Hur människan blir grymmare än djur och till synes av helt märkliga anledningar, som att den andra har fel nationalitet, hudfärg, språk, religion eller politiska övertygelser. I krig förlorar man synen på medmänniskor. Hatet, maktbegäret och rädslan gör det, blindheten. Och jag kanske inte bara är en samtidsspanare när jag kan inse att det inte bara handlar om krig. För jag tycker vårt samhälle även har blivit så. Att vi misstänkliggör människor av helt märkliga anledningar. Vi har kommit långt ifrån det som Jesus ändå uppmanar oss med, att älska varandra. Och det han också hälsar oss, att låt inte kärleken svalna. Här har vi ett annat ärende. För krig har heller inga segrare, bara offer. Ändå är det människor som utför de här illdåden. Och människor som är ansvariga för sina handlingar. Gud vill såklart inte krig, men... Och ofta är det människor som i slutändan tar till den här rädslan, oro eller begäret efter olika slag det tar över. För som vi läste i den här i kapitel 19 så strider Jesus själv också med ett svärd. Men det är ett helt annat svärd och det kommer från hans mun. Det är Guds ord. Och vi tittar närmare på den tredje hästen i vers 5-6. Här möter vi en svart häst och den som sitter på den målas upp som en handlare med en våg i handen. Detta tolkas ofta som bilden av, men om handel, men också utifrån, när man drar det till sin spets, om en hungersnöd. Som är även det en del av början av födselverkarna. Och precis som krig så har alltid svält funnits. Men återigen så har hittills inget århundrande sett så omfattande hungersnöd som just 1900-talet. Rösten som vi läste här hörs säga, ett mått vete för en denar, tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får inte skada. Och det man kan veta då är att det är en denar, det motsvarar en arbetares dagslön. Och ett mått motsvarar ungefär en liter. Och för att få lite perspektiv kan man tänka att en hyfsat samtida, i alla fall som levde under samma århundrade, den romerska retorikern Cicero, han anger det vanliga priset att 12 vete för en denar och 12 mått korn för en halv denar. Och här ges vi alltså en denar för ett mått vete för en denar istället för 12. Så vad vi vittnar här om, det är en skyhög inflation där ekonomin i landet håller på att kollapsa. Och vi stannar upp och ser vår samtid, så var det hemskaste som hände i kriget i Iran utifrån vår del av världen. Det är inte just eländet med krig, vad det för med sig, utan vad ska hända med inflationen? Vad ska hända med ekonomin? Vad ska hända med världsekonomin när oljan, det brister på oljan? Så är vi ständigt i vårt sköra system i västvärlden, så är vi livrädda för hög inflation och en börskrasch som får oanade konsekvenser. Och det jag ser då är att vi gör slavar under ett väldigt skört system. Men också viktigt att se i vår tid att de som drabbas hårdast av krig och svält, det är just barn. 70% av alla dödsfall hos barn under 5 kopplas till undernäring. Strax under 1 miljard människor går hungrande och undernärda på vår jord idag. Var fjärde sekund, säger man, dör en i hunger. Och vi ser beslut som göder hungersnöden överallt, också i Sverige. Vi minskar vårt utlandsbistånd. Vi lägger marker i träda för att få EU-bidrag. Vi ser sambandet mellan själviskhet och död. Och jag bävar över att se frukten av våra egoistiska prioriteringar. Och vi kan bara gå till oss själva. Tänk så mycket lidande och död vi skulle slippa om människor hade fått mat för dagen. Och det är också förödande att se i vår tid hur väldiga åkerareal ligger obrukade i världens krigszoner. Det blir ett skrämmande sammanträffande att det invaderade Ukraina också kallas för Europas kornbod, med en av världens största exportörer av spannmål samt världens största producent av solrosolja. Och när vi läser dessa verser så blir det inget olustigt sammanträffande. Vi verkar kunna se vår tid tämligen tydligt i detta bibelavsnitt. Och vi kliver in i det fjärde siglet och den sista hästen. Den gulbleka hästen. Om vi har redan kunnat känna igen liksom strömningar av hästarna, så tycker jag att man kan se det också än mer i den gulbleka hästen. För det blir ett olustigt sammanträffande när också sjukdom och pest ska gå fram över vår värld. Pandemin har såklart gjort någonting med oss. Förhoppningsvis så har det ödmjukat oss inför det faktum att sjukdom kan förändra en hel värld. Kan sprida skräck och oro. Men om man ser till idag så är det som att när det kommer till pandemier så kan man inte riktigt få ro eller andas ut. När coviden inte bara har lagt sig utan fått bli en accepterad del som en etablerad sjukdom i vårt samhälle. Så vet vi också i sittande stund så skördar ebolan just nu också liv på en annan kontinent. Och om vi ser till vår del av världen så ser vi hur lätt vi blir blinda för den utsatthet som finns i vår värld. Där vi kan tänka att AIDS och HIV, det var någonting vi kämpade och oroades med på 80-talet. När vi reser ner till Afrika så är det en daglig utmaning. Vi såg det, Sofia och jag såg det när vi var i Eswatini. Hur det påverkar inte bara en person utan ett helt skolklass lider av AIDS. Vi ser det i Tanzania när vi var där, hur det splittrar familjer. Barn tar sina föräldrar ifrån dem på grund av sjukdom. Sjukdomen har ett järngrepp om de redan svaga, medan vi ser den som bekämpad. Det blir orättfärdigheten i fysisk form. Samtidigt behöver vi inse att hästarna, de är inte sända av Gud. De kommer som en oundviklig följd av det val som män och kvinnor gjort runt om i vår värld. Och här är du och jag, vi inräknade. De pekar inte på naturkatastrofer och jordbävningar. De kommer först senare. Alla katastrofer vi har sett hittills är resultatet av människors val. Och människors agerande. Där vi behöver se att vi är slavar. Det är alltså det största striden som vi också behöver inse. Det är om våra hjärtan, hur vi är slavar under ondskans makt. Där du och jag, vi har ges mandatet att göra gott. Men vi kan också ges mandatet att göra ont. Det blir krig i världen, inte för att Gud vill det, utan på grund av girighet och övermod. Av maktlystnad, lust att dominera. Det finns svält, inte på grund av brist på mat, utan på grund av en politisk och ekonomisk upplägg som gör de människans begär efter makt och pengar. Och vi är inte beskyddade från det. Vaka över våra hjärtan. Så när vi då kliver in i de sista verserna innan vi går för landning, så är det intressant nog för en hortonom som jag i vers 13. Där det står att himlens stjärnor föll ner på jorden som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter när det skakas. Om någon gång av en intressant anledning ändå har skakat ett fikonträd. Men du kan också se det, även ett äppelträd. Så kan du fundera, vilka faller först? Framförallt nu i den här tiden. Om du skakar ditt äppelträd, kommer bladen eller kommer frukten att falla först? Ja, men om du har provat det någon gång, gör det inte med mina träd. Så är det frukten som faller först. Och om vi zoomar in det ytterligare, ja, men vilka frukter är det som faller först? Det är oftast de angripna. Men överhuvudtaget att trädet väljer att släppa frukten, det är att den känner en oro av yttre stress. När hot kommer utifrån, då så säger den, jag släpper frukten för att bevara mig själv, att kunna överleva själv. Och jag tror det speglar väldigt mycket av människans sätt att agera. Av allt den där goda frukten, vi uppmanas att bära andens frukt i våra liv, av glädje, generositet och fred och frid och allt möjligt. Men när yttre hot kommer, då slutar jag mig. För att bevara min egen överlevnad. Och i vers 16 står det ytterligare. Och de sa till bergen och klipporna. Fall över oss. Och gör hans ansikte som sitter på tronen. Och för hans ansikte som sitter på tronen. Och för lammets vrede. Till deras vredes stora dag har kommit. Och vem kan då bestå? Det blir makthavarnas, de rika och mäktigas svar. Men inte bara det, utan alla människors respons som byggt sin trygghet på en ostabil grund. Och viktigt att ha med sig att de ropade till bergen och klipporna att få skydda sig, att gömma sig. När gömde sig människan först för Gud? Var det inte när Adam och Eva hade ätit den första synden där, ätit av den förbjudna frukten, de insåg att hjälp, vi är nakna, vi måste gömma oss för Gud. Och här ser vi igen att de gömmer sig från Gud och de vänder sig nu till berg och klippor som ofta är bilden av tillbedjan och avguda. Där din skatt är kommer också ditt hjärta att vara. Om de satt sin trygghet i ekonomi och maktposition så lär det vara dit de söker tryggheten när krisen närmar sig. Det blir en uppmaning till oss som lyssnar. Var har du din trygghet? Vad bygger du ditt liv på? Vad är det viktigt i ditt liv? För det är också dit du kommer att fly när tillvaron skakar. Min största önskan och längtan är att du inte ska känna dig skrämd av det jag säger här. Utan att snarare se att du har getts mandatet att få välja. Han kommer aldrig att tvinga sig på. För tidigare står det också, som jag har citerat tidigare predikan, att Jesus han står och knackar på dörren. Han vill komma in. Men det är bara du och jag som kan släppa in honom. Hos Jesus bjuds du in att ha din flykteväg. Och också till den som segrar. För avslutningsvis tror jag att detta är ett budskap för vår tid. Inte för att skrämma dig. Utan för att få hjälpa dig att få se på vilken grund bygger du ditt liv på. Vad kan ge dig ro och frid när allting skakar? I det framtidsscenariot som målas upp, men också som vi befinner oss i, bjuds det in idag att ta följe med den som segrar i den stora vita skaran. Och i den skaran, där är inte de mest framgångsrika som hamnar där. Det är där en plats för de förlorade, men som blev funna i Guds nåd. Det är de svaga som blev starka i Guds kraft. Det är inte de som har levt det enklaste livet, men som fortsatte att hoppas på Gud. Det är de sjuka, men som i kraft av blodet blev helade. Det är de som sörjande, men som i Jesu famn kunde finna tröst. Och där mina vänner, där finns det plats för dig. Därför vill jag säga till dig som har kommit hit idag och hört det där kommet över ditt liv, att snälla, ge en svar på det där kommet. Att säga till dig, be i din kammare eller här också, Jesus, här är jag. Jag vill komma till dig med allt jag är, allt jag har. Men också till dig som har hört det där kommet för länge sedan och du har gensvarat på det. Men du ser ändå hur annat har byggts upp som något grundfundament som du bygger ditt liv på. Jag tror ordet idag säger att det faller så lätt. Det faller så lätt. Men det här, får ni tänka, är skrivet i en kontext när människor slaktas för sin tro. När de förföljs, retas, de får inga privilegier för att tro på Jesus mer än löftena. Löftena som Gud ger. Så jag vill be från mitt djupt av mitt hjärta att gensvara på det där kommet. Att få ta emot Jesus i ditt liv. Att låta dig döpas. Och ta emot honom i ditt liv. För det slutar inte där. Bara nästa kapitel, och jag vill avsluta med det. Så kan vi läsa i kapitel 7, vers 9-17. Att efter han hade sett den här visionen så står det: därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst: frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och alla änglar stod runt omkring tronen, och de äldste, de fyra väsenerna. De föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa: amen. Lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen. En av de äldste frågade mig: dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit? Jag svarade: min herre, du vet det. Då sa han till mig: dessa är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De ska aldrig mer hungra eller törsta. Inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. Till lammet som står mitt på tronen, mitt för tronen, ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Amen. Jesus, jag tackar dig för den du är. Herre, jag tackar dig för lammet, Herre. Att du sände det felfria lammet, Herre, till att slaktas här för vår skull, Herre, på ett kors, Herre. Att du tog på, Herre, allt straff, Herre, var lagt på dig, Herre. För att vi skulle få ha frid, Herre. Och jag tackar dig, Jesus, för nåden, Herre. Nåden att få kallas dina barn, Herre. Nåden att få bjudas in att stå, Herre, i den vita skaran, Herre, där vi sätter vår tilltro till dig, Herre. Och jag ber dig, Herre, om det modet, Herre, men också den rytmen, Herre, den vanan, Herre, att få falla i dina händer, Herre. Oavsett vad vi kommer att möta, Herre, att få lägga våra liv i dina händer, Herre. Och jag ber heliga ande att avslöja, Herre, destruktiva mönster, Herre, felaktiga grunder, Herre, som inte kommer att bära, Herre, när det skakar, Jesus. Och låt oss, Herre, få falla i din famn, Herre. I din famn som är öppen, Herre. Och det där kommet, Herre, som ljuder över var och en, Herre. Över hela mänskligheten, Herre. Över Kristianstad, Herre. Över Skåne, över Sverige, över vår värld, Herre. Så ljuder ditt kom, Herre. Och ge oss ännu mer modet att få gensvar där, Herre. Över den förföljda kyrkan, Herre. Som bokstavligt talat behöver ge sina liv för tron på dig, Herre. Ge dem kraft idag, Herre. Ge dem modet, Herre. Men också oss själva, Herre. Gör oss redo, Herre, också för ett uppbrott, Herre. Och att det kommer att finnas ett pris här för tron på dig också, Jesus. Av förföljelse eller vad den må ta, Herre. Så att ber jag dig, Herre, om modet, Herre, att orken, Herre, att stå fast i dig, Jesus. I Jesu dyrbara namn. Amen.